innan vi börjar avsnittet vill vi som vanligt tacka dem som har valt att bli Patreons till podcasten Sarg ut. Det tar väl tid och vi har lite tekniska hjälpmedel som kostar oss lite pengar för att göra den här podden. Och varje bidrag för att stötta oss betyder jättemycket. Vill man stötta podden så gör man det via patreon.com/sargutpodcast. Lite slitna från gårdagens bravader, Marcus, så startar vi avsnitt 151 av podcasten Sarg ut. Och du är hemma, vi sitter här med varsin supermick och din liksom externa studio, eller vad kallar vi det för?
Ja, ministudion.
Ministudion.
Den portabla.
Den portabla studion. Jag tänker att vi valde en bra sätt dag att ta en utskull på, för det var ju för första gången på, jag vet inte hur länge, ingen hockey i Sveriges topp 2-ligor igår lördag.
Mm.
Eftersom att vi har en hockeysvensk klar, eller hockeysvensk final klar, men framför allt så har vi ett finalklart SHL-lag som heter Rögle BK som fortfarande inte har förlorat en enda match. Och de har nu mött Färjestad och Växjö. Seriens två suveräna topp 2-lag och inte gett bort en match. Jag vet inte hur mycket vi ska stanna kring det här, men det känns som att varje podd nu bara har varit ett fortsatt ärkehyllande av Växjö.
Av Rögle.
Ja, Växjö av Rögle. Ja, Växjö också många gånger. Men av Rögle överallt. Ja, ja. Finns det någonting kvar att säga? Eller vad känner du?
Alltså, mer än att man bara tycker att det är otroligt roligt på ett sätt. Mm. Det är klart att det är liksom lite... Man får tycka vad man vill om att det är ett lag som kommer på 9:e plats och tar sig hela vägen till final. Ja. Det är väl alltid lite delat. Men samtidigt så tycker jag att det var kanske det som det här slutspelet behövde främst. Mm. Att få lite brytning i vad som var en ganska utstakad plan för vad som skulle vara den potentiella finalen. Det känns ju som att Rögle har fått varenda expert att knyckla ihop sin tippningspapper och kasta det i soptunnan. För att just nu så har de bara hittat ett sätt att verkligen utprestera de två bästa lagen som har varit under hela säsongen.
Verkligen. Och jag tänker samma, att när Rögle hade slagit Färjestad med 2-0 i matcher, tror du att om vi hade varit som hockeysvenskan, att Växjö hade fått välja motståndare? Tror du att man hade tagit Rögle framför Frölunda i det valet? Jag är lite inne på att man så här, jag tror nästan Växjö hellre hade tagit Frölunda.
Ja,
men att man hade varit jätterädda för Rögle efter det där.
Ja, alltså det är ju en väldigt relevant fråga nu, känns det som. För att nu börjar det ju bli lite mera att man börjar fundera. Så här, är det så att man kanske ska börja titta på att få välja motstånd beroende på hur de andra matcherna ser ut? Eller
ja,
hur de andra
jag är också lite inne på det.
De har ju förmodligen väldigt bra koll på de andra matcherna och sitter och scoutar och kollar och... Menar, om man nu har sett dem spela mot Färjestad och se hur de agerar, så alltså, då hade jag nog hellre tagit ett utkört Frölunda som har spelat längre, alltså fler matcher, än att ta Rögle som gick fyra raka liksom.
Ja, som inte gick fyra raka på vilket sätt som helst, utan på ett väldigt imponerande sätt ju liksom.
Ja.
För jag fingrar på det också, visst skulle det addera någonting också till SHL-spelet, att man fick köra motståndsvalet. Ja, alltså, jag tänker redan från början, hade Färjestad valt Rögle före Luleå exempelvis, om de hade fått välja först, det är inte heller helt säker på att man hade gjort, utan det finns många, alltså det adderar ju någonting till en matchserie om de här valen får äga rum, snarare än annars, kan jag tycka.
Ja. Men också så att det ger ju någon form av extra värde till att faktiskt gå för att vinna serien också.
Verkligen.
Inte bara hemmaplansfördelen, utan att också få allt i egna händer och välja lite utifrån vad som passar. Alltså, någonstans så har man väl bra koll på vilka lag som kanske passar bättre eller sämre innan man går in i slutspelet också.
Precis, framförallt när det blir så här med de här placeringarna och de här liksom valen. Jag tror att det hockeysvenska slutspelet hade sett ganska likt ut. Även om man hade tittat utan val så hade ju Brynäs fått Nybro och de hade fått Karlskoga. Sen hade det blivit Mora-Djurgården direkt istället för Mora-AIK. Alltså lite sådana där grejer. Men att det är, när det blir lite sådana här, att något lag kommer lite från olika håll. Jag tyckte det var samma när Färjestad var SM-guld för några år sedan och de blev sexa. Då tror jag kanske inte att många lag hade valt Färjestad.
Nej.
Sett i hur deras vår såg ut då. Utan man kanske hade gjort andra val. Och jag tycker att det kan kalla det att någonting är slutspelet. Vad tycker du om den här grejen att folk som är arga på att Rögle kommer nio har chans att vinna SM-guld då?
Alltså det blir, ja, det är klart att man kan diskutera lite hur många lag ska ha chansen och inte i tabellen. Och det är klart att det blir lite så här när Rögle ändå har kämpat för nästan sin överlevnad i den här ligan. Alltså att inte komma till ett negativt kval så länge sedan de har gjort och ändå sett så dåliga ut under säsongen. Så känns det ju lite, ja, det kan bli lite märkligt. Jag menar, hade det varit mer att det var lag nummer 6 som ändå är liksom, ja, men ganska jämna steg med att kunna ta en högre positionering eller inte, så blir det ju lite kanske konstigt att det är så långt ner i tabellen.
Ja.
Men absolut så tycker jag ändå att det tillför en... Ja, men det blir ändå bra för att det inte är så många lag som slutar säsongen så tidigt. Det är lite den här balansen. Nej, ja, så här, hur kul hade det varit då om det bara var...
Det är ju ett enormt stort ingenmansland ifall vi bara tar 8 lag.
Precis. Så hade man tagit bort den, då hade man tappat också kvaliteten på slutet av själva serien också. Att så här, vissa lag hade varit mycket mer utdöda liksom redan tidigt istället för att man har en fight hela vägen in. Så att det är väl lite både och egentligen så här, ja, vill man ha en mer längre levande serie eller vill man att så här, ja, vill man döda av det så att inte lag nummer 9 ska kunna ta den positionen.
Ja, liksom. Men exakt. Och jag tänker också att om man tittar historiskt så är det väl bara en gång tidigare som ett lag av en SM-guld som inte ens blev topp 4, och det var ju Färjestad den här säsongen när Johan Pennenborn strålade till det från start. Så att historien visar ju ändå att det är ganska viktigt att komma högt upp i tabellen. Det här är ju en anomali sett till vad vi har sett alla andra år. Men jag kan också tycka att det är otroligt roligt att alltså om Rögle visar att de har den här nivån så är det ju någonstans också att det bästa laget ska vinna. Och då handlar det om de som kan ta fram den högsta nivån när det väl gäller också. Är lite inne på. De har ändå 8 raka segrar. Addera 2-10 om man adderar Timrå, vilket jag inte tycker man ska göra. Play-in är en egen, det är inte slutspelet. Play-in är play-in och sen börjar slutspelet tycker jag. Men fortfarande, alltså senaste lag, Växjö har väl rekordet, de vann väl 11 raka när de vann sitt här totalt överlägsna SM-guldet med Elias Pettersson. Det var väl 4-0, 4-0, 4-1 i matcher. Alltså Rögle nu, har nu på allvar chans att ta det rekordet i den här årets serie från 9:e platsen. Det går ju inte annat än att bara imponeras av hur det ser ut heller. Alltså.
Precis, och det är liksom inte heller att det är ju ingen slump att man drar 8 raka mot 2 av de bästa lagen i serien. Alltså man kan inte ta det ifrån Rögle. Att, så här, det är inte så att Växjö och Färjestad båda två har underpresterat. Rögle har bara verkligen visat att de är bättre över de här matcherna.
Ja, men alltså, de tar det ju, alltså, hur många förlängningar har de nu Rögle? Det är 2 mot Färjestad i förlängning. Det är mindre, det är 2 mot Växjö också nu också. Och den sista matchen där vänder man 0-2 till 4-2. Det är en jävla styrka att vinna 4 raka förlängningen också. Alltså,
precis. Och sen att Jörgen Jensen också står där och säger så här, vi gör det bra. Och tycker att verkligen att de har presterat och varit liksom, ja, men Rögle är...
Jag tycker matchserien mot Växjö liksom. är ju det ultimata beviset. Färjestad kan man ju ändå argumentera för underpresterar mot Rögle. Men Växjö tycker jag är så bra som Växjö kan vara. Och det räcker ändå inte ens till en enda seger, vilket ju är...
Ja, det är bara absolut.
Alltså det är bara lyft av hatt för Rögle. Ja. Liksom.
Otroligt.
Rögles finalmotståndare är ännu inte klar. Men man får säga att det är 90-10 Skellefteå efter historiens holmgång under fredagen. Där alltså man vinner med 7-6 i sadden i Skandinavium. Den här matchserien... Rögle får ju ursäkta, men den här matchen har ju allt hittills, får man ju lov att säga. Frölunda bidrar ju till det här slutspelets underhållningsvärde väldigt mycket i sina matcher.
Ja, men verkligen.
Först mot Leksand och sen här.
Verkligen. Jag tycker verkligen att man bara såg det plinga till. Man valde ju givetvis också att se på fel match den kvällen.
Ja.
Men, eller det kan man väl argumentera för, men det är ju liksom, det var ju något utan dess like när man började se att det bara plingade iväg, och man tänkte när det var 6-4 då såg det rätt klart ut.
Verkligen.
Och sen så blir det bara ännu mer, och det är också absurt att tänka att det var, vad var det, 13-14 mål som gjordes den kvällen.
14 mål gjordes den kvällen, ja.
Och alla i en och samma match.
Ja, 13 i Skandinavien. Ja. Sen gjordes det 1 i smidig grav. Det återkommer vi väl till. Men Jag vet inte om hur, liksom, vad är rekordet för antal mål i en slutspelsmatch. Jag vet inte. Jag vet att HV gjorde väl 10-2 på Västervik när de gick upp där.
Ja.
Men inte ens det räcker ju. För det är bara 12 mål. Här är det 13. Så att jag vet inte. Det känns inte som att man har sett några rubriker om att det är något form av rekord.
Mm.
Men i modern tid kan jag inte minnas någonting. Alltså 13 mål är ändå 13 mål. Ja. På ett sätt som är helt... Ja.
Ja, nej, och samtidigt också när man kollar på målen och kollar på liksom så här kvaliteten som det bidrar med, så är det ju liksom, jag visste att det kanske är något enstaka mål som ser lite billigt ut. Jag tänker på Romas där med...
Det är väl bara det, sista målet. Annars så känns det ju som inga större tavlor.
Nej, precis. Och fascinerande också med tanke på den målvaktskapacitet som båda lagen har. Ja. Att det helt plötsligt bara rinner iväg.
Mm.
Och det är också fascinerande bara i ett slutspel att så här... Ofta så brukar det vara jävligt tajt där ute. Men det kändes lite som att de båda försökte liksom bräcka varandra offensivt rejält.
Det måste ju vara två lag som är väldigt nöjda med sina offensiva insatser i den matchen. Alltså det skapas ju lägen för ännu fler mål, vad jag kan tycka, om man tittar lite highlights och sådär.
Så att det var otrolig liksom insats som båda lagen. Kanske lite att hämta defensivt till nästa match dock. Men...
Ja, men samtidigt tycker jag någonstans att det är liksom inte att defensiven är säkert dålig heller egentligen. Utan att det är... Alltså i vissa gånger blir mycket, där pratar man ju om, alltså om man tittar Mora Djurgården som blev 11 mål exempelvis, där är det ju mycket, det är defensiva misstag på många mål. Här tycker jag att det verkligen är offensiven som liksom skapar lägen som gör mål, alltså att det inte är så mycket dåligt försvarsspel i många målen. Sen kanske jag inte har det bästa hockeyögat för att se det, men att man har ju ändå sett sämre defensiva insatser där det har blivit färre mål än det här.
Ja, absolut. Ja.
Gustav Lindvall då, ska vi återgå? Har vi pratat? Det har vi inte pratat om. Men vilken match är det?
Det är väl förra matchen va?
Ja, match 3 blir det där Frölunds slut vinner.
Mm.
Där 20-talets räddning.
Mm. I princip.
2000-talets räddning. Jag vet, men alltså vad också... är det för räddning?
Också att det sker på grund av hans eget misstag.
Ja, verkligen.
För att det är ju egentligen en... Det är ju, de är ju på plats i andra sida, på andra sidan av planen och det sker någon form av kontakt väl med målis eller någonting.
Ja, men det är någonting som får liksom spelet att stanna upp lite.
Ja.
Att spelarna väntar på något form av, på någon avblåsning. Ja.
Varav han indirekt antar att det är avblåst och börjar åka ut och göra sin vanliga liksom hälsorunda.
Klassiska målvaktsrunda.
Ja, det här, rensa tankarna, ja, fundera över livet. Precis.
Fokusera på nästa.
Och sen då få lite lätt panik i och inse att spelet är igång.
Ja.
Och det är väl Innalava som skjuter slagskott, eller, som skjuter ett slagskott ganska rejält också, som går precis. Högt.
Ja, ja. Nej, men det...
Bara den också så här att ha så pass tilltro till sig själv att man drar ett slagskott som också kommer att träffa målet.
Ja, visst. Ja.
För det hade inte jag gjort. Jag hade inte satsat på ett slagskott där, tror jag.
Nej,
jag hade nog missat 100 gånger i princip. Men alltså, så att det känns verkligen som att det var ju jävligt bra, liksom, bra satsning för att skjuta på öppet mål.
Ja, verkligen. Det enda som talar för, alltså, som är liksom till Lindvalls favör, det är väl att pucken inte går mot bortre krysset. Utan den går ju lite åt hans, alltså, håll. Det är väl det som gör att han är kapabel att överhuvudtaget rädda den. Sen är ju räddningen, alltså, hur atletisk, alltså, vilken smidighet, vilken atletism han visar genom att, alltså, dels kunna kasta sig med, vadå, 40 kilo skydd ser det ut som på det sättet. Och också ha liksom närvaron att här kommer pucken, här sätter jag upp armen och klubban. Ja. Alltså det är så mycket hatten av, så att jag vet inte vad säga mer. Men jag har försökt att tänka på räddningar. Liksom så här, hur många räddningar har man som är vassare i sin minnesbild? Jag har inte jättemånga, måste jag säga. Där jag känner att det här är en bättre räddning. Nej.
Nej, precis. Och sen har man ju sett också så här, ett x antal som har gått in och bara, ja, men det är väldigt mycket tur och det är väldigt mycket, ja, men det är väl i princip alla sådana där desperata räddningar.
Så är det.
Men någonstans handlar det ju om sinnesnärvaro och ja, men den desperata, liksom bara slänga sig efter och ungefär liksom rikta vart ska jag rädda, i vilken höjd kommer den här pucken, för det är ju en hög puck, det är ju inte liksom en isare som alla andra, de flesta andra puckar är när man skjuter på ett mål, och bara den i att så här veta, här jag chansar på att ta den där, det är ju sånt som bara är när man är i sin absoluta prime, att man lyckas med en sån sån grej liksom.
Ja, verkligen.
Och så snabbt som man ändå uppfattar misstaget och hinner tillbaka från sin runda, det är ju också bara hatten av liksom.
Jo, men sen också att man pratar om att många räddningar som är fantastiska ibland är tur. Att ja, det är klart att det finns en gnutta tur i alla magiska räddningar. Men det man aldrig får förbi sig är ju vilken enorm, alltså vilken kroppskontroll, vilken styrka, bollstyrka, armstyrka, känsla, smidighet, rörlighet. Alltså det kräver ju så mycket. Alltså att den som gör den här räddningen visar ju också ofta upp en otrolig förmåga till vilken atlet de är. Alltså, vilka idrottsmän vi pratar om. Att det är ju år av träning som ligger bakom att man ens har möjlighet att nå pucken. Mm. En annan hade ju legat och simmat och inte kunnat få upp rygg, alltså inte kunnat gjort ett rygglyft liksom, i vissa av de här situationerna. Så att jag tycker att man måste också ge dem det när sådana här räddningar görs. Att, alltså det kräver så mycket av individen som gör räddningen. Mm. Sen, och en gnutta tur är en del av det, absolut. Men ja.
Mm. Det sitter i ryggmärgen.
Ja, men någonstans det liksom. Jag tänker att det som blir intressant i den här matchserien. Först också, på tal om sjuka grejer. Inte vad det är, men vad är det för självmål Christian Folin gör i den här målmatchen?
Ja, när jag såg det så jag kan inte minnas ett snyggare självmål.
Nej, men alltså det är ju alltså det händer ju inte. Nej.
Nej, och just den här tomma blicken som han har med Lasse Johansson och liksom står och tittar och Lasse liksom så här: jaha. vad är det som händer?
Men vad när du ser det här, vad ska Christian Folin göra? Kan han skjuta den ner bakom eget mål? Eller liksom, vad är hans mål med? Det är inte att göra mål.
Alltså första instinkten tänkte jag att han ville rensa den. Alltså, för det är väl ett powerplay? Väl? Eller är
ja,
det
för, men föräldrarna vinner ju tekningen. Ja. Ja.
Och han går ju in för att vinna pucken i tekningen.
Och det gör han ju.
Ja. Jag tänker att ja, en rensning som är, för att alla står ju på den sidan av...
Ja, men alltså, att han vill bakom mål i runden liksom. Är det precis, som är. Det för då sticker någon Frölunda kille åt andra hållet antar jag. Ja.
Men det var min första instinkt. Men sen när jag ser hur vinkeln är ifrån, alltså så det känns mer som att typ han försöker vinna ut pucken ur den situationen i tekningen också. Att han bara, men sen träffar han ju, för han skjuter den ju typ mellan benen på linjedomaren som står där vid teckningen. Att han träffar ju typ skridskorna på linjedomaren. Mm. Att han typ försöker vinna tillbaka. Bara att han har lite för mycket adrenalin i sina handleder.
Ja, för det blir liksom, skottet går ju rakt i krysset. Det är liksom inget sånt att Lasse Johansson står och sover och får den på sig. Så. Utan det är ju verkligen på riktigt bra skott om man ska vara. Alltså just att han vispar till den så hårt, det jag inte fattar.
Nej.
Men det måste ju vara att han vill ha ner den liksom bakom mot runden, att någon ska sticka och rensa ut den på andra sidan.
Ja. Att han missbedömer helt vilken vinkel han står i.
Ja.
Men ja, jag tänker direkt att det är att han vill rensa den bakom målet. Men att det blir liksom lite så här för mycket instinkt och för lite tanke.
Ja.
Och också så här, alltså det där hade varit ett mål som gjordes offensivt. Det hade ju varit rätt snyggt ändå om man lyckas få iväg den så snabbt.
Undrar man ju hur skönt Folin ändå känner att det blir att de får till 6-6 full tid. Alltså, sen förstår jag att det fortfarande är en matchavgörande händelse. Men det är ju inte lika matchavgörande som om det hade blivit 6-5 till Skellefteå exempelvis. Alltså, då är det ju det målet som är the goal. Liksom.
Ja, precis. Men just också den aspekten är att det är så sällan som man ser sådana... Framförallt alltså självmål.
Ja.
Visst, de kan ske när de tar på skridsko in och så vidare.
Ja, eller det... så som i Rögle veckomatchen när de tar på röven på någon back och så säger typ liksom.
Men det är ju så otroligt sällsynt att se en sån väl rutinerad back göra den typen av blunder.
Ja. Det ser ju liksom nästan ut som att det är meningen alltså på den nivån. Så sjukt är det ju.
Ja.
Självmålet har varit en snackis, räddningen har varit en snackis, målfesten har varit en snackis. Ändå så kanske den största snackisen är Oskar Lindbergs vara eller icke-vara i den här matchserien.
Mm.
Ny fult tilltag tycker jag mot Tom Nilsson som inte heller resulterar i avstängningen. Nu har Oskar Lindberg 2 stycken i den här matchserien. Han ska nog vara jävligt glad att han spelar alla matcher hittills, Oskar Lindberg, tycker jag, när jag ser de här situationerna. Först slog foten på Rohoma och sen den här som jag tycker är ännu fulare av Tom Nilsson. Känsla, tanke?
Ja, men det är ju alltså, den första tankekänslan jag hade var väl att det känns ju som en ganska onödigt tilltag. Alltså det är en eftersläng som är liksom, Innala har ju redan avfyrat skottet.
Tom Nilsson,
Innala, nu tänker jag för mycket på Innala. Men att han har avfyrat skottet och det är ju i princip situationen efter som man får klubban i ryggen.
Ja.
Och i en, precis i vändningen där han ska liksom, han kommer i hög fart. Han ska ju vända ner bakom målet för att inte liksom köra in i sargen.
Ja.
Får en extra knuff, faller ihop liksom ja. In i sargen mm. i princip. Och det, man måste ju ändå se till vad tidigare var liksom skade,
ja.
Den här skaderisken och player safety. Hur mycket skadad han hade kunnat bli om han handlöst hade fallit in i sargen på ett annat sätt. Nu kommer han ju ändå hyfsat bra undan med att han ändå träffar sargen med Axel mm. och så vidare. Men hade han handlöst...
Han kliver ju av matchen dock. Han ja. Spelar ju inte mer för den här situationen.
Ja. Och bara den aspekten också.
Skellefteå att... avgör matchen i powerplay sen i förlängning.
Ja.
Där är Tom Nilsson ganska så jävla given i boxplay skulle mm. jag säga. Alltså det är ändå de där
mm.
grejerna. Absolut. Och då känner jag att Oskar Lindberg kan inte lämna den här situationen ostraffad. Det blir...
Mm.
Jag vet inte, för Roger Rönnberg pratade ju efter matchen inte mycket om att när man slappnar av som hockeyspelare och får en smäll så mm. är det också mycket värre. Jag vet inte vad du som har spelat hockey mer än mig, hur du liksom alltså...
Jo, absolut.
Att det
är ju någonstans när man...
Ökar det skaderisken att man har liksom hunnit slappna av och tänker att nu är det ingen som kommer.
Ja, ja. Absolut. Nej, men det är ju liksom klart att om man nu ska argumentera för att man alltid ska vara beredd på att bli tacklad eller bli liksom... Ja, vara lite redo, så när man väl, man kan inte åka runt och vara redo efter en situation är klar.
Nej.
Då tycker jag att det verkligen är, man måste se till så här, är det en del av situationen eller går den utanför vad situationen är. Men det handlar ju inte om att han vill vinna pucken i det läget, utan det är ju bara en ful eftersläng ja. Egentligen. Oavsett hur lätt eller tung den efterslängen är, så är det ju fortfarande någonting som inte tillhör själva.
Nej, det ska ju vara minst 2 minuter.
Ja.
Liksom.
Ja. Alltså det tillhör ju, det är ju en spelförstörande moment. Så att det är ju liksom, jag tycker inte att den tillhör spelet överhuvudtaget, och då blir det ju ännu mer, ja, man blir ännu mer mm. fundersam varför det inte genererar i någonting
Nej.
Av det. Alltså varken 2 minuter eller någon form av anmälning efterhand
mm.
heller,
mm.
som det har varit de tidigare gångerna när det har varit någon ful
tillhör. Ja, det känns som att, alltså Roger säger det också, att om det inte blir inte matchen så anmäls det sällan efterhand.
Mm.
Där tycker jag att Roger är väldigt snäll mot disciplinämnden, att det är ju otroligt mycket som har anmälts i efterhand trots mm. att det inte har blivit någon i matcherna
Precis.
Den här säsongen. Och det här borde ju absolut ha varit en sån situation.
Ja.
Men att det känns lite som att Oskar Lindberg är extremt fredad från disciplinen med den här matchen.
Ja, precis. Ja. Och jag menar, nu sa väl Roger också att domarna ser inte situationen eller någonting
Nej,
sånt där.
Nej, precis. Det är därför man inte kan ta den.
Och det är det som jag tycker också är jävligt märkligt. Ja. Det är, situationen är ju där. Alltså,
någon ska ju se den.
Ja.
Så,
ja. Så att, jag vet inte riktigt om de blundade för den eller om det bara liksom...
Ja.
Nej, jag tycker verkligen, och framförallt också när det genererar en skada där han kliver av,
mm.
då är vi tillbaka i det här player safety.
Ja.
Vart har det varit nu?
Mm.
Vad är skillnaden nu jämfört med under grundserien?
Ja, men exakt.
Förbi ser man det då under slutspelet? Liksom.
Nej, och sen jämför man, om man går tillbaka till Rögle Växjö, Erik Martinsson får ju match där för en slashing som också är en ful onödig eftersläng med mm. hög skaderisk. Jag tycker inte att det är ett jättehårt slag han utdelar, men jag tycker utvisningen är given. Jag tycker att minst 2 minuter, kanske 5. Men tittar man på situationen mot varandra och jag måste välja en som ska bli bestraffad, ja, då tycker jag Lindbergs på Tom Nilsson är fibulare.
Mm.
Det måste jag inte säga, ja. Just med skaderisken också. Det är inte det här, är nära sargen, alltså han brakar in rätt rejält, Tom. Liksom. Mm.
För farten i sig när han kommer från en situation där
det,
där det är liksom full fart och sen få en påverkan som gör att han också tappar balansen.
Och liksom om vi har under flera år nu bestraffat i blindo eller liksom bara totalt bestraffat alla tacklingar som på något sätt träffat huvudet, även om spelarna har pucken, är sjukt tacklingsbara och allting. Det är ju sånt här som är mycket farligare om man inte bestraffar.
Mm.
Alltså du måste ju bestraffa saker som är utanför spel när spelarna inte längre är tacklingsbara eller sådana grejer. Det är ju det som är,
mm.
alltså hela grejen med efterslängare är ju att det måste man vara stenhård på.
Ja.
För det skapar ju en enorm irritation hos motståndarna också om man inte får med sig det. Liksom.
Precis, för det, alltså, man måste dra den tydliga gränsen mellan vad är en del av spelet som blir ett misstag
mm.
och vad är intention som är liksom utanför spelet som absolut ska bort liksom, från spelet verkligen. Också.
Ja, vad tror vi då? Du vänder hem till Skellefteå idag. Är det redo för final? Kommer vi prata om 2 finaler när vi sitter här nästa vecka?
Jag vill ändå säga det. Jag tycker att jag var tydlig med att jag tycker att Skellefteå
är ett bättre lag. Om man nu bortser från allt det här, men Skellefteå ser jävligt redo ut att ta sig an Rögle också.
Ja.
Jag tror, Robert Olsson. Frågan är om han får kröna den här karriären hittills nu med det här SM-guldet. För att han är ju the real deal. Det är ju bara att konstatera. Han får ju så mycket spelare att leverera. Så att det är ju,
Och också den här den här aspekten i att de har haft många av de här spelarna som har legat under taket, alltså varit i Skellefteå ett tag. De har byggt upp någonting väldigt, väldigt starkt över tid. Rickard Hugg, de har liksom Jonsson, de har liksom ett
Linus Lindström måste ju vara en av seriens mest underskattade spelare. Alltså.
Och titta på vilken nivå de börjar ligga på. Alltså, Rickard Hugg börjar vara på tal till en NHL-klubb
Visst.
Så att, alltså, jag trodde nästan aldrig jag skulle få säga det till en spelare som Rickard Hugg. För Nej. Det känns inte riktigt som att det är den typen av spelare. Men han har ju blivit det under Rickard Olssons...
Ja.
Robert Olssons.
Rickard Olsson, det är inte vem vet mest.
Nej, precis. Fan, vad jag blandar ihop namn.
Ja, med Rickard och Robert är nära.
Ja, nej, men alltså att det har blivit liksom under hans tak så känns det som att de har växt en nivå till.
Ja. Och jag tycker också att om vi pratar hatten av Rögle, men alltså man får inte glömma att Skellefteå kliver alltså dels in i säsongen utan Oskar Möller, Jocke Lindström som lagt syskorna på hyllan och spelar nu slutspel utan Jonathan Pudas.
Mm.
Alltså de tre spelarna out. Och Skellefteå är en match ifrån att vara favoriter till SM-guldet i finalen. Alltså bara den faktorn tycker jag är, alltså det är så sjukt imponerande att man kliver in med den grejen. Att bara, ja, nu tappar vi våra tre viktiga spelare i princip. Vi i och för sig värvar Oskar Lindberg, jag fattar det. Men fortfarande, den institutionen som de tre spelarna är i Skellefteå, och Pudas har ju varit fantastisk hela våren. Och man tappar honom och ändå så är man 4-0 mot Linköping. Man har ju kommandot deluxe i den här matchserien. Mm. Alltså, det är så sjukt imponerande vad Skellefteå håller på att göra. Jag tycker att om de får kröna det här med ett SM-guld. Ja, det är svårt för mig att när Rögle kommer nia så måste jag ändå säga att jag sitter och håller på Skellefteå i en eventuell final där Skellefteå deltar. Sett till vilken säsong de gör med förutsättningarna.
Mm.
Och hur Robert Olsson också någonstans förtjänar det att liksom sätta det till sin tränargärning, tycker jag. Att vara den här supercoachen och liksom the real deal. Mm. Det tycker jag verkligen.
Förstår också om Oskar Möller hade varit med.
Ja, jag menar alltså det är ju... alltså han är ju... Oskar Möller bredvid Oskar Lindberg. Ja, det är rätt bra, får man ju tro.
Liksom. Ja.
Och vi kliver väl till den där mållösa matchen i smidig grad då. Eller just det blev ett mål. Eller blev det två?
Mm.
Det tar 3 minuter för Mora att göra 1-0, tror 4426 personer. Jag vill kliva rakt på det. Hur i helvete kan de döma bort det här målet? Alltså jag blir så förbannad. Alltså man står där och hela arenan dör ju av hur äcklig den här regeln är. Jag får panik.
Mm. Ja, jag satt och såg på det här också. Ja. Jag funderade i så många vinklar. Jag antog också att de skulle döma bort det.
Ja.
Men jag håller inte med.
Nej.
Men jag förstår ju att regeln är på det sättet som är att så här störa en mål sen inom sitt målområde. Mm. Och det påverkar att det blir mål, ja absolut. Men sen, jag tycker lite att någonstans måste det finnas någon höjd för hur mycket störningen är.
Ja.
Alltså det kan ju inte vara så att han kan gå ihop skridsko mot skridsko och det ska vara tillräcklig störning för att det ska liksom påverka målet sen.
Nej.
Så att han inte kan rädda. För att, jag menar, någonstans vi måste ju vilja ha kamp framför målet. Det är inte så att han åker in i honom helt oprovocerat heller. Han står ju ändå i kamp med en djurspelare.
Ja, och sen är det här aktivt tar positionen bakom spelaren. Jo, men alltså, det är väl i hockeyspelets DNA att försöka vinna kampen framför mål.
Ja.
Och det är ju inte så att så fort man står i målgården så döms mål bort. Vi har ju sett hur mycket mål som helst där folk står i målgården. De har ju ingen chans att konstatera bara heller. Jag fattar inte. Kan de bara, antingen dömer vi bort allt när man är i målgården. Mm. Eller så får det ju vara verkligen att målvakten ska vara störd. Jag förstår inte varför målgården behövs i det läget riktigt.
Nej.
Det är liksom...
Nej, för att någonstans också när man... Om man ska försöka förstå också varför... Alltså, han tar ju en aktiv position där för att om man ställer sig framför backen som förmodligen kommer att vilja stå på alltså så nära linjen som möjligt. Han vill ju inte ha... Alltså, anfallande spelare vill han ju inte ha mellan sig och målet sen.
Nej.
Det är ju backens uppgift.
Mm.
Att försöka ha kontroll över den ytan.
Ja.
Då vill ju någon... Man måste ju kunna få gå in för att ta över den ytan också. Man kan ju inte bara ställa sig framför den backen och låta sig liksom bli totalt bortcrosscheckad.
Nej, för att ställa sig framför och börja putta på backen, då puttar han väl in honom i målvakten så att det också är en jävla bortdömd mål. Att Mora spelaren stör backen som åker in i målet.
Men vi måste kunna få tillåta någon form av liksom så här, måste kunna få vinna det området ja. Också utan att det ska liksom så här, det är ju inte så att han aktivt går in för att störa målisen där.
Och det är ändå. Ju inte så att Andrén inte får chansen att rädda den här pucken i sin absolut, alltså han får ju ta precis den positionen han vill. Andrén, han är inte störd när han ska försöka rädda. Störningen kommer lite innan skottet avgår. Andrén, när skottet går, är ju han precis där han vill vara, i den positionen, ostörd. Mm. Jag tycker liksom att också det, det är inte när skottet går han blir störd, tycker jag verkligen inte.
Nej,
jag blir
precis. Liksom... nej, jag tycker verkligen inte. Alltså, jag tycker man ska börja se dem på, oavsett hur regeln är, så tycker jag man ska kolla verkligen på, blir han hindrad i skottögonblicket? Ja. Eller är det liksom, är det en påverkan som var innan som gör att han inte kan rädda den? Men nu känns det lite som att så här, det var en påverkan, men att Andrén nästan mer fokuserar på att det blir en påverkan innan och han reagerar direkt på när skottet alltså så här, när skottet har gått in, att då är det liksom för att han försöker rädda den, men sen blir det liksom som att han bara, ja men jag blev störd. Fast det inte var så mycket störning egentligen.
För jag tycker att om de ska blåsa bort den här situationen, då lär de blåsa i första läget att nu är det spelare i målgården, den här vifta med armen grejen, för det hade jag köpt. Sten är ju där i målgården innan.
Ja.
Men om de släpper igenom det, så då måste man ju titta på när skottet avgår. Då är inte Andrén störd.
Nej.
Och då är det mål. Och gör Mora 1-0 i den här matchen med den här inramningen efter 3 minuter.
Mm.
Ja, men tillåt mig att tvivla på att vi ska tappa. Mm. Då blir det match 7.
Ja.
Som hade spelats idag. Jag tror verkligen att det blir det.
Absolut.
För nu är det ju... Ja, nu blir det lite att Mora, ju längre matchen går, desto tröttare blir man ju. Och man tappar ju lite motivationen, upplever jag. Att så här, fan, vi hade ju det här.
Ja.
Sen är det ju, om vi nu ska lämna den här situationen helt. Djurgården visar ju i den här sista matchen, tycker jag, upp på vilken bredd man har. Alltså Mora måste gå väldigt mycket på alltså mindre folk mot slutet. Att där Djurgården har mer ork och mer rutin och mer kvalitet kvar när period 5 börjar. Och då känns det som att Petrus är ju så trött när han lägger den här packouten att det blir någonstans också symptomatiskt. Att ja, men hade vi haft lite mer fräscha spelare hade vi kanske inte lagt en packout i det där läget.
Och sen blir det lite också, Moras fall är ju inte bara Djurgårdens bredd tycker jag. Jag tycker det är oförmågan att sätta de absolut mest självklara lägena som de har. Och det tycker jag var det under hela matchserien. Jag tycker att Mora verkligen har skakat fram väldigt många A-chanser som man inte har satt.
Nej, men verkligen.
Och jag vet inte hur många ramträffar ni har, men det måste vara något internt rekord i liksom en slutspelsserie.
Ja, det är många ramträffar där vi inte har någon flyt heller. Alltså, jag tror att det är 3 ramträffar som går igenom Andrén, studsar i stolpen och sen studsar in under Andrén. Alltså, ja. Man kan inte vara där och peta, liksom, alltså så, peta in bakom honom eller sådär heller. Utan...
Nej, en på mållinjen också.
Det är mycket...
Men
jag håller med, det är ju en match där vi sätter våra chanser. Där vinner vi med 6-1 på bortaplan. Yeah. Annars är det ju den andra matchen vi vinner. Där krävs det att Jakob Andersson är självmål med en minut kvar för att vi ska vinna den. Vi måste ju någonstans säga det också.
Ja.
Att, det är mycket som bränns också.
Absolut.
För Moras del. Jag tycker också att Mora lite ger ju bort. Alltså inte bara att man missar chanser, men sättet vi ger bort första matchen i ledning 2-1 med 2 försvarsmisstag. Sättet vi tillåter Djurgården att gå ut och fullständigt köra över oss i match 3 första perioden och leda med 3-1 som är i underkant då. Det där är lite för enkla matcher att tappa på de sätten, kan jag känna. Sättet vi förlorar dem på. Sen är det ju det är 2 sadden torsk där som båda avgörs i powerplay där man kan diskutera utvisningarna framförallt i den första matchen väldigt, väldigt mycket tycker jag. Men varför skulle man tro att domarna skulle vara bra liksom? Det är väl lite...
Nej, men så alltså... Sen tycker jag att det var lite givetvis också att båda hållen har det varit lite dåligt och sen vissa gånger har man ju funderat över vad ser de en samma match liksom. Klasen är ju också en sån där grej som har diskuterats fram och tillbaka också med samma med Lindberg, alltså att borde han ens ha spelat vissa matcher med tanke på sina tilltag. Men sen det som jag tycker är mest intressant är ju just det här med att jag tycker att Mora ändå, alltså de utmanar Djurgården på ett otroligt bra sätt på väldigt många plan, alltså jag tycker att spelet, passningsspelet som har liksom klickat väldigt bra, de har ett anfallsspel som är väldigt dynamiskt. Jag gillar liksom hur de har utmanat Djurgården. Sen är det ju det större att Djurgården är så otroligt effektiva när man väl får en chans. Får man, ja men det där pucktappet som Ljunggren står för när Nilsson går för, alltså får friläget också så här, då hade Djurgården knappt liksom, känns som att de knappt hade rört anfallszonen.
Inte i den perioden, nej men nej, verkligen.
Och det blir lite de som blir, alltså Moras fall också i slutändan. Ja. Givetvis är det en match som kanske inte spelar någon roll att de gjorde det där målet, men jag tycker att det är väldigt talande för vad Moras problem var, att när man väl gör misstagen så var de inte tillräckligt snabba på att rädda upp det.
Nej, men att Mora tvingar Djurgården till misstag som ger Mora chanser. Men där sätter vi ju lite för lite. Alltså sätter vi de chanserna i någon match till, så har vi ju då har vi ju inte Djurgården i 3-1-ledning inför den här matchen som avgörs i fredags. Då har vi ju 2-2 och Djurgården tar ledning med 3-2 i matcher, tror jag. Alltså det är någonstans där jag landar. Alltså att en match till skulle vi verkligen ha behövt avgöra. Eller liksom, vi skulle behövt leda med 3-2 i fredags.
Ja.
Är dit jag vill komma, att om vi hade satt våra chanser. Men att Djurgården... Det är någonstans, och jag tycker alla pratar om det. Jag vet inte, vi måste hylla Djurgården lite också. Alltså alla pratar om det. Djurgården, ja, det är så typiskt Djurgården, de ser så dåliga ut men ändå vinner de matcher. Men hur dåliga ser de verkligen ut då? Nu är det som att man har fastnat i en spiral att Djurgården ser dåliga ut, men alltså om man tittar på vissa delar i den här matchserien när Djurgårdens spel fungerar, de tar sig ur press, alltså Mora har väl kanske ligans bästa pressspel. Det är vissa matcher, delar av matcher där Mora inte får fast Djurgården i 10 minuters perioder, där Djurgården är så snabb i egen zon och bara vänder och vänder och vänder. Säg att Djurgården får träff på sina spetsspelare som nu inte har varit i superform, men säg att Klasen får lite mer träff, säg att Liss får lite fler lägen, säg att Kryger kommer igång mer. Så se upp lite i finalen Brynäs. För jag tror många räknar in Brynäs i SHL nu, och Brynäs är favorit. Det tycker jag verkligen. Men Djurgården har ju, alltså på samma sätt som Brynäs kommer utnyttja Djurgårdens misstag mer, men att om Djurgården får sitt spel att funka mer och mer och mer, vilket jag tycker man har fått den matchen mot Mora, så finns det ju ett spel, en nivå i Djurgården som folk verkligen inte får underskatta. Då är man riktigt, riktigt bra, verkligen. Det är man ju. Så att...
Ja, och jag menar, alltså effektiviteten och distinktheten i vissa beslut tycker jag Djurgården absolut har mycket att hämta i. Ja. Problemet är bara att jag tycker att det är alldeles för sällan som det sker. Ja. Mot Mora framförallt. Alltså jag tycker att om Djurgården spelar på det sättet som de kan göra, då hade de ju sopat undan Mora ganska enkelt.
Precis.
Tycker jag.
Och det måste de ju höja och spela mer mot Brynäs, för att fastnar man så mycket som man gör stundt om Mora mot Brynäs, kommer Indrasis, Kopacka, Wessel, Rödin i de här lägena, då är det godnatt Djurgården. För då kommer det bli mål.
Ja.
Jag
tycker att man släpper alldeles för många solklara chanser, även om man har, alltså jag tycker att man verkligen har tajtat till defensiven och man har liksom en plan för att stänga ut Mora på utsidan. Men jag tycker att Mora kan öppna upp Djurgårdens defensiv så som man gjorde i den här matchserien. Ja. Då kommer Brynäs också göra det, och de kommer göra fler mål än vad Mora har gjort. Så där måste man ju verkligen fundera över liksom hur kan vi motivera fram liksom att vi har liksom ett ännu tajtare men samtidigt också mindre misstag. För att jag tycker ändå att det finns väldigt mycket som oroar mig kring Djurgårdens spel.
Ja.
Framförallt i vissa beslut man tar i egen zonen, men också powerplay-spelet har sett helt undermåligt.
Ja, måste vi inte komma till det, att Djurgårdens största problem att lösa inför den här finalserien, som jag inte tror att de kommer lösa, det är ju special teams. Alltså när Mora kliver in i fredag så har Mora 50% i powerplay. Alltså Djurgården har ett 50% i boxplay på 5 matcher exempelvis.
Ja.
Det håller ju inte heller. Och när man dessutom då knappt gör mål i powerplay och stundtals ser ju fruktansvärt bedrövliga ut i powerplay. Ja, men då har ju Brynäs mycket att vinna i de punkterna som vi vet är viktiga i slutspel. Alltså de punkterna är otroligt, otroligt viktiga.
Och det tycker jag också har att göra med ganska enkla medel egentligen. Grejen för era powerplay är så otroligt mycket svårare att läsa. För det känns som att ni har många fler potentiella puckbärare och avslutare än vad Djurgården har visat upp.
Ja.
De har fler som kan göra det. Men de väljer ändå att köra på att Klasen ska vara den som bär.
Ja.
Givetvis så blir det ju det som är avgörande i slutet, i sista powerplayet, som är den enda bra passningen han slår hela matchen.
Ja.
Men samtidigt, man måste kunna vara mer dynamisk, för att Brynäs är ju inte dum. De kommer ju givetvis att veta och stänga ner Klasens sida väldigt enkelt.
Men jag tycker också att problemet blir att jag tycker att Klasen har gjort det bra i vissa matcher. Men då när Olle Liss får pucken på bortre stolpen i jätteläge. Han är ju inte klinisk alls. Han gör ett mål, det är i första matchen. Sen är han superoklinisk, väntar med skotten. Han är ingen passningsspelare, Liss. Det visar han ganska många gånger när han väljer passningen istället för skottet. Det håller ju inte för Djurgården heller att när Klasen spela bort två gubbar, vilket han har kapaciteten att göra, och gör det, då måste ju de som får lägena vara mer kliniska också. Där saknar Djurgården den spetsen de har, som de använder i 5 mot 5 mycket, att de sätter lägena. Men i powerplay, där blir det ju så krångligt, och man har ju inget självförtroende om man får skottlägena just i powerplay, upplever jag. Och Liss, han är 13 och får det sista matchen. Ja, gör inte han mål när han får sin lägen, då är ju inte han någon som man har på 4 kedjor kanske.
Nej, precis. Nej, så mycket sånt där behöver de reda ut. Jag tycker att de gör det bra när de väl bryter sitt eget mönster. Ja. Men de måste sluta stanna upp och bli så statiska. Ja, det känns som att alla funderar på vad ska Klasen göra härnäst, istället för att man skapar rörelse. Alltså, titta när Kevin Karlsson kliver in där och gör det målet på första stolpen. Exempel. Att det måste vara mer sådana initiativ från andra spelare.
Men jag tänkte också komma till det, att jag tycker att Djurgården, när de får press i 5 mot 5, de har ju anammat lite mod och stil där, att man har ju väldigt stort backdeltagande, där ju Kevin Karlsson och Axel Andersson är de två som visar upp det, med deras otroliga skridskåkning båda två, så är ju de är ju runt hela kassen, så som Bernhardsson är sen när Modo var som bäst i Allsvenskan. Och då får man den här dimensionen i 5-mot-5-spelet. Skulle man inte behöva anamma det lite mer i powerplay också, rörelsen och pucktempot som blir när man kan involvera sig i spelare? Men Klasen själv är ju så puckkåt, det är han som vill slå den avgörande passningen hela tiden. Titta hur Daniel Ljunggren gör. Han har ju väldigt många andra assist som går via Karlsson upp till Jetman, eller som går Petrus till Persson, eller som går Jetman upp till Petrus, eller alltså så liknande. Ljunggren har ju fattat sin roll i powerplay. Det är ju att hålla igång tempot. Han är ju den som håller igång tempot. Klasen är ju väldigt, väldigt sugen. Det blir mycket innebandy-PP. Står och letar diagonaler till öppet mål.
Precis.
Och det blir ju ett problem för Djurgården att Klasen inte håller igång tempot mer. För att han har ju kapaciteten att göra det. När han var i sin prime, då var ju det Klasen också. Just tempot i PP är så avgörande, att spela bort gubbe efter gubbe. Liksom.
För sen också så här, och det tycker jag också landar lite hos Holmqvist också, att se lite så här, ja men höjden i spelarnas, alltså kapacitet. Man har en spelare som Klasen, ja men alltså bolla lite idéer med honom och så här, ja men testa byt sida. För att om Brynäs vet, de kommer ju anpassa beroende på hur de står. Om Klasen står still statiskt på en samma sida, då kommer det aldrig liksom att förändra. Alltså man måste vara mera rörlig i hur man byter positioner. Klasen är tillräckligt kompetent för att fatta att om jag byter sida och kommer tillbaka till samma sida igen, så kommer de att vrida på hela boxen. Alltså Klasen kan ju absolut röra sig mera alltså från alla sidor. Jag tror inte att han är sämre på att slå passningar på andra sidan än vad han är på den sidan.
Nej, verkligen. Och jag tycker att om man tittar på hur Mora använder sitt PP, Mora använder den här mittengubben som är Brandsik Nygård halva serien och Jetman halva serien väldigt mycket i Ljunggren. Istället för rakt upp till point, så är det via den upp till mål. De får ju spela och vrida väldigt mycket på huvudena. Medan Daniel Brodin som står i Djurgårdens PP, han är ju helt osynlig. Alltså han är ju otroligt, otroligt osynlig. Jag tycker att det blir en lyft när David Blomgren som sen får göra det avgörande målet. Men han står ju för en bättre rörelse i den positionen.
Ja.
Och lurar ju brallorna om att han kommer in från bakom mål. Bakom och får passningen av Klasen när han avgör målet. Men där har ju Djurgården också en sån där. De använder ju inte alla dimensioner av ett PP som man kan använda dem. Och titta lite på hur Mora gör. Alltså då hade de kunnat utnyttja det här matchen bättre. För Mora tar utvisningar. Hade de tittat lite på, men så här gör Mora och det funkar. Jag tror inte att Moras boxplay är mycket bättre att stå emot det. För Djurgården har ju kapaciteten att göra det. Liksom.
Nej, precis. Och Brynäs kommer ju vara, om inte ännu bättre, i boxplay på att, på att boxa ut och ligga i skottlinjen. Där måste man ju verkligen hitta en bättre rörelse i anfallsspelet och i powerplayet.
Tror vi att Brynäs är helt omänsklig? Eller? Jag tänker på den bara matchserien Brynäs Karlskoga. Man fick ju upp hoppet lite om att Brynäs skulle vaska en hemmamatch när Karlskoga fick göra 3-2.
Ja, men verkligen.
Men det känns som att Brynäs bara bekräftar att vi kommer gå upp när man kvitterar med 15 sekunder kvar i den matchen. Jag vet inte. Ja. Jag blev lite oroväckande, eller oroad. Det känns jobbigt.
Ja, nej, alltså det är ju verkligen, nu är ju sista hoppet är Djurgården på att försöka liksom stoppa Brynäs framfart här. Där alla har i princip varit ganska eniga i att ja, men det är Brynäs som kommer att gå upp för att de har liksom de bästa förutsättningarna. Men det blir ju, det finns ju några aspekter som jag tycker verkligen att Brynäs ändå har problem med. Jag tycker att det känns som att de är lite mera ihåliga på vissa punkter. Jag tycker att BIK Karlskoga absolut hittar svagheter hos Brynäs som Djurgården också borde titta på de matcherna och se vad är det som BIK Karlskoga hittade. För att,
vad tänker du på då? Vilka svagheter?
Nej, men alltså just, jag tänker framförallt också i powerplay och rörelsen som BIK Karlskoga använder sig av. Jag tycker att BIK Karlskoga står för en otroligt bra insats just powerplaymässigt och rörelsepucktempot också framförallt. Att hitta igenom med skotten ja, men i lite skymning, i lite rörelse, alltså hitta, så att de inte blir så tydliga att läsa.
Mm.
Och jag tror också att Djurgården behöver verkligen försöka gå ifrån sin plan ibland. Alltså givetvis har de ju en statisk plan på att, ja, men vi ska försöka gå lite på de chanser som dyker upp. Men det känns lite som att de behöver chansa och satsa lite mer mot Brynäs än vad de har gjort, ja, mot Mora. Det känns lite som att de har gått och väntat på att Mora ska göra misstagen istället för att skapa dem, mm, ofta. Så jag tycker att det finns väldigt mycket mer höjd att hämta hos Djurgården. Jag tror att Brynäs, om inte de hittar en högre nivå, så tror jag att Djurgården kan absolut matcha den nivån, mm, om de bara hittar tillbaka eller hittar ny motivation till, ja, att verkligen liksom brinna. Och det är det som också så här, jag tycker att Djurgården har tillräckligt hög kompetens i spelarmässigt för att kunna matcha de toppspelarna i Brynäs.
Verkligen.
På ett annat sätt. Och det handlar ju verkligen om att dels stänga ner Brynäs toppspelare, men för samtidigt få igång sina egna till den nivån som de visar upp stundtals i Djurgården. För jag tycker att Kryger absolut kan vara ett snäpp bättre än vad han har varit hittills.
Ja, tre snäpp, va?
Tre snäpp.
Ja, men jag tycker också lite att vi är ganska eniga om att Brynäs måste profitera på special teams.
Mm.
Brynäs, om de skakar fram lika mycket misstag från Djurgården, så kommer de profitera på att de får mer, lika många chanser som Mora, men kommer göra dubbelt så många mål. Men alltså, om vi ska försöka lite då, vad måste Djurgården utnyttja hos Brynäs? Jag kan väl tycka lite att det finns kanske fyra spelare som eller Djurgården verkligen måste utmana. Det är botten tre backar och Damian Klara.
Mm.
Klara står för några misstag i slutet av matchen mot Karlskoga här nu. Jag förstår att det låter som att jag fortfarande tycker att han är bra. Han är ju fantastisk målvakt, Klara, absolut. Men jag tycker att Brynäs, alltså backparet Bertilsson och Kinnvall, de kommer vi inte röra. Där handlar det om Djurgården, att de ska bidra så lite som möjligt. Och Bertilsson kommer ju spela alla defensiva sektioner. Jordi Benn tycker jag är en bra back. Men måste inte Djurgården verkligen försöka utnyttja, alltså botten tre, alltså det är väl Billings, Lindstein, Tjokste.
Mm.
Att verkligen ställa frågor till de backarna. Och verkligen ställa frågor framför mål.
Mm.
Ta sig in på de här backarna innanför, vinna kamperna framför mål i slottet. Jag tänker att Brodin, Rensfeldt och de här gubbarna måste in och bråka med de här tre backarna framför mål, mm, och där ställa frågor till Damian Klara på något sätt.
Mm.
Det tror jag är Djurgårdens väg in.
Mm.
Målagsmatchen, jag vet inte om Viktor Andrén är kapabel att slå Damian Klara den. Mm. Ignacev gör ingen bra match, jag tycker ändå att det är väldigt jämnt. Känns, mm, som att Andrén får mycket hyllningar, men också väldigt mycket tur med mycket stolträffar och liknande. Alltså,
absolut.
Men jag kan bara se att det enda, jag tycker kanske att Djurgårdens backsida är lite bredare. Den är inte spetsigare, man har inte Bertilsson-Kinnvall-backparet. Men ställ nu lite frågor till, mm, Billings, Tjokste, Lindstein.
Mm.
För vad händer då? Brynäs har inte jättemycket att ersätta dem med, tycker jag inte.
Mm. Nej, men jag tycker framförallt att Brynäs har ju, alltså på något sätt så känner jag lite att Brynäs har en styrka i att de är ett otroligt skickligt lag på just avslut, mm, utifrån. På ett annat sätt än vad Djurgården har varit i det här slutspelet. Men å andra sidan, Djurgårdens styrka framför mål i de tajta zonerna, så tycker jag absolut att Djurgården har en edge över Brynäs.
Ja, men jag tycker också, kanske inte mot Bertilsson och Sinvall eller så, men, mm, men övrigt så borde man kunna vinna kamper i obekväma lägen. För att, mm, Mora har ju stora, starka killar som de inte slår, mm, de där, men Brynäs har en liten annan typ av backsida.
Mm. Jag säga. Mm. Så jag tror nästan att man måste från Djurgårds håll också vara lite så som man varit. Mm. Alltså jag tycker inte att man hade kunnat varit mer mot Mora i det fallet, men det känns som när en lös puck ligger framför mål, ja, så dyker tre spelare med ansiktet före,
ja,
och liksom kommer att köra in allting, mm, i målet. Och det är lite det som jag vill se mot Brynäs också, att så här, utmana Klara på gränsen. Alltså, ja, vara lite där och peta, vara, mm, där i det jobbiga området och vara liksom extremt hård och tuff på lösa puckar. Mm. För att där kommer det att behöva vinnas kamper.
Ja, jag menar, och sen just det här backparet Tjokste Lindstein.
Mm.
Och där har jag har så mycket frågetecken på det backparet. Alltså det känns som att när de är inne där måste Djurgården, för att Mora hade Alltså, Mora hade ändå tre bättre backpar om man tittar överlag än vad Brynäs har. Mora hade inget sånt där svagt backpar. Jag tycker att Tjokstil-Linsson är direkt ett svagt backpar. Jag måste säga det. Alltså, jag tycker att det är Brynäs enda riktiga svaghet. För att i övrigt ställer man ju två fantastiska producerande kedjor. En tredje kedja där Kopacka ingår, Ölund, superintressant. Alltså, det finns ju en enorm bredd och spets på hårsidan.
Mm.
Det är bara egentligen det här tredje backparet som jag känner är, och sen kommer inte de få massvis av speltid, men när de kommer in så måste Djurgården verkligen se till att vara i offensiv zon och se till att de här backarna får det jobbigt.
Ja.
För annars så blir det för mycket walk in the park för Brynäs. Mm. Att om inte Djurgården ställer frågorna till rätt spelare. För att du kan ställa hur mycket frågor du vill till Simon Bertilsson. Han kommer fortfarande vinna kampen från mål och rensa undan pucken. Det är min känsla verkligen.
Mm. Och sen är det också en sak som jag har funderat på också med wildcardet hos Djurgården, är ju den, alltså potentiellt både positivt och negativt, är ju att juniorkedjan med Eklund och Eriksson och Wersäll känns som att den har både höjd att utmana Brynäs på ett sätt som de inte riktigt är beredd på, men samtidigt också vara en svaghet för Djurgården.
Ja, verkligen, verkligen.
För att rutinen hos de spelarna, alltså lite den här frustration, juniorfrustrationen, att man kan lätt liksom tappa humöret eller vara liksom, man kan tappa någon enkel markering eller så. Det känns lite som att de har lite både och. Och det tycker jag verkligen är både nyckel men också viktigt att Djurgården håller sig lite till det de har gjort tidigare. De har ändå matchat dem, alltså generellt lite tidigt. De kanske hade behövt matcha dem mer i vissa lägen.
Ja.
Men mot Brynäs att försöka hålla balansen där, att skicka in dem i rätt lägen, utmana på de kedjor som Brynäs kanske inte har så lika höjd på.
Och sen tycker jag att en liten obekväm match i matchen för Djurgården är också att, om man tittar nu första kedjorna, Kryger, Johan Larsson, det är ju en match i matchen. Rutinerade center med massor av rutin. Ja, det är de två mot varandra, där har vi en tydlig matchup. Klasen mot Redin, samma sak. Indrasis mot Victor Nilsson. Men sen kommer Kelleher, Scott, Wessel. Vilka har Djurgården som är matchen i matchen mot dem? Är det Daniel Brodin och Rensel? Ja, inte riktigt. De är ändå typ tredje kedja. Det är den här juniorkedjan som har lite andra kedja. Vilka kommer in och ställer sig head to head med Wessel, Kelleher, Scott hela den här matchserien?
Ja,
ja, där kan matchen avgöras. För att om Kelleher får fritt spel de här. Då blir det jobbigt.
Ja,
då blir det jobbigt. Jag tycker att Djurgården har, de måste ha tydliga matchups, att sen kommer ju Rensholt och Brodin, de kommer ju mot Kopacka, Ölund, tycker jag. Och sen fjärde kedja liksom. Men vilka är det som liksom ska ställas head to head och slå Kelleher, Wessel, Scott? Där har Djurgården också, eller Mikael Holmqvist och allt, ja, men hur formerar han forwardsuppsättningen för att få de här matchupsen? För att det är en tydlig första kedja mot en tydlig första kedja. Ja, det håller ju. Och de två första kedjorna är ju kanske ligans två bästa kedjor i sina bästa dagar. Liksom.
Ja.
Men vad? Vem sätter man på Kelleher? Ja, ett bra backpar givetvis, men det räcker kanske inte.
Nej, precis. Nej, det är väldigt intressant och det ska bli otroligt kul. Och sen om inte ens det roligaste med hela det här, att så här, det är ändå Brynäs Djurgården i en final. Jag tror inte vi riktigt har funderat över den, det mötet på det sättet som det borde göra.
Nej, verkligen.
Att det är mesta mästarna mot de näst mesta mästarna.
Det finns ställs... ju, alltså jag tänker också att vi som är födda på 90-talet har ju riktigt inte upplevt de här lagen i sin prime. Men för de som bara är lite äldre än oss, födda på 80-talet och bakåt, så är det ju för många en helt sanslöst matchup som man står för här i kampen om. Inte ett SM-guld utan kampen om en plats ens i högsta serien.
Ja.
Man ska ersätta Oskarshamn.
Ja.
Ja, det säger också rätt mycket om hur de här lagen vad som finns bakom. Vi kan ju vänta oss en publikfest av Guds nåde, och jag tror att SM-finalen kommer få det tufft att hänga med.
Ja.
Om de sen samma dag. Vi får ju hoppas och tro att de går olika dagar med matcherna, så vi kan titta på hockey varje dag, vilket jag antar. Men...
Verkligen. Alltså, det hade varit otroligt intressant att se titta siffrorna ställas mot varandra i den här matchen. Alltså, det är ju... Ja, det ska bli otroligt kul att se så två anrika lag mötas head to head på det här sättet.
Jo, men jag tycker också om man tittar förutsättningar i matchen. Alltså, de som vinner matchserien kommer att vara det laget med mest intresse kring sig i SHL nästa år.
Mm.
Då det laget som förlorar kommer vara favorit att vinna Allsvenskan nästa år.
Ja.
Det är ju vad som står på spel här, måste jag säga. Jag liksom... om Brynäs förlorar eller om Djurgården förlorar, det spelar ingen roll. Det är de två. Det är förlorande laget är favorit att vinna Allsvenskan nästa år. Mm. Det råder inget tvivel om. För Oskarshamn är inte den favoriten. Det är så enkelt. Och det är det som skapar en ny dynamik i Hockeysvenskan. Som jag som Mora-sporter har ju längtat efter i år och dag. Du hade ett Mora som klarade av.
Mm.
Även fast det fanns Djurgården och så i serien. Men, men att vi behövde få ner Oskarshamn och inte ett lag med 200 miljoner på banken. Och massa hemvändare liksom.
Nej. Precis. Ja, det ska bli intressant och också Djurgårdens morot i att nästa säsong så kommer det väl att vara Globen också som är hemma plan
och som då riskerar man att reka väldigt tomt om Nybro, om Kalmar, om Kristianstad som nu leder, kommer på besök. Det behöver inte vara positivt i Djurgården.
Nej.
Men i ett SHL då snittar man ju högre publiksiffror.
Ja, precis, och SHL tycker jag ändå säger någonting, alltså här, Globen, ja. SHL i Globen.
Det finns ju något där.
Det är något lockande i det. Och jag hoppas att Djurgården kan ta det som morot också, att det är klart vi ska lösa kontraktet, bara för att kunna visa att vi kan fylla den här Globen. Liksom.
Nej, men det blir ju för tufft. Alltså, Brynäs har ju inte en lika stor arena om de skulle bli kvar, men det finns ju för många ointressanta lag som kommer att göra att det ekar ganska tomt i Globen. Och det kommer ju vara jobbigt för Djurgården, tror jag.
Ja.
Som ju har haft en väldigt bra hemmastatistik publikmässigt på hovet i år.
Ja.
Det är väl bara en tippning som återstår innan vi stänger avsnittet. Vad blir matchen? Vem?
Alltså det är en sak vad jag vill ska ske. Jag vill ju jättegärna, i och med att jag bor i Stockholm, så blir jag lite partisk. Jag vill ju kunna se SHL
i Globen. Jag förstår det. Jag är partisk andra hållet. Jag tror att Djurgården är lättare för Mora att slå i kampen om en SHL-plats nästa år. Jag har redan räknat bort Oskarshamn. Det lär väl få äta upp nästa säsong. Men jag håller ju på Brynäs, det känner jag. Jag vill ha upp Brynäs för att jag tror att Djurgården har ett sämre lag på nästa år på benen än vad Brynäs har. Men om vi ska tippa då, med objektiva ögon, vi tar bort de här subjektiva, vilka man håller på.
Alltså jag hade en fundering, jag hade verkligen så här, en jättefarhåga i min så här, om Mora hade tagit det till match 7 så hade jag tippat 4-0 till Brynäs. Men jag är ganska säker på
för att den faktorn försvinner lite. Alltså matchen börjar på onsdag. Det är ju, visst, Brynäs får vila någon dag längre, men vi pratar ju ändå 5 dagars ren vila för Djurgården. Det räcker ju för liksom idrottsmän att recover på.
Ja. Men jag vill säga 4-2 till Brynäs.
Jag slår nog faktiskt på en. Jag säger 4-1 till Brynäs. Jag tror att match 5, man vinner 2 hemma, man nyper minst en på hovet. Och sen är det match 5 och fest i Gavlerinken. Eller Monitor, Gavlerinken Arena, eller vad den nu heter. Ja, vad ska de göra i den här historiska finalen?
De ska spela sarg ut.
Det ska de göra. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
Hej då!